Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkommen till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig Per Fjärdingby. Där det var dags för den fjärde och sista delen i min lilla miniserie här om USAs expansion. I förra avsnittet så pratade vi om hur USA kompromissade med britterna gällande Oregon då. Man gick i krig mot Mexiko efter att ha ärvt en gränstvist genom annekteringen av Texas. Och det här innebar ju då att landet etablerade sig hela vägen ut till västkusten då. Men samtidigt så såg vi att landet blev lite underligt uppdelat då. Guldruschen skickade ju mycket folk västerut. Och man organiserade ju då både Oregon och Kalifornien som delstater och ett antal territorier. Men landet däremellan var ju väldigt oorganiserat och obebott förutom utav då ursprungsstammar. Och nu ska vi idag titta lite grann hur landet organiseras däremellan och även se på hur USA växer bortanför det kontinentala. USA blir en imperiemakt då. Så tittar man på USA då här i ungefär tiden för inbördeskriget så består det ju av ett antal organiserade delstater i på östkusten och fram till Mississippifloden och strax där bortom. Och så ett par då delstater på västkusten och några territorier då. Men med väldigt mycket territorier däremellan då på de stora slätten och Klippiga bergen då. Och det är naturligt då i en era av järnvägsbyggande att man började fundera på hur man skulle kunna binda samman den här västra delen av landet med den östra då genom sådana här transkontinentala järnvägar då. Och den här ambitionen ställer lite grann till det faktiskt i konflikten mellan nord och syd och en av de starkaste förespråkarna för en transkontinental järnväg som vill att den ska kopplas till staden Chicago och hans hemstad Illinois var ju den här politikern som heter Stephen Douglas då, en av de främsta demokraterna vid den här tiden. Och ett väldigt viktigt steg i att organisera för att få till en sån järnväg är ju att organisera det kvarvarande territoriet från Louisiana-köpet då, alltså områdena väster om Iowa och Missouri då. Och Douglas föreslog ju då 1854 att man skulle organisera någonting som kallas för Nebraska-territoriet i det här området då. Och i enlighet med Missouri-kompromissen från 1819 så skulle slaveriet då vara förbjudet i det här området. Många mäktiga senatorer från södern vägrar ju gå med på det här. De tvingar helt enkelt Douglas att modifiera förslaget om de ska ge sitt stöd. Douglas, som också varit arkitekten bakom organiseringen av New Mexico och Utah, föreslår då att även Nebraska-territoriet skulle skapas då med principer om lokalt självbestämmande gällande slaveriet. Det här innebär ju att om man öppnar upp för lokalt självbestämmande så då skrotar man ju i så fall Missouri-kompromissen då. Han delar också upp territoriet så att delen väster om Missouri får namnet Kansas och resten norrut får behålla det namnet Nebraska. Och det här får ju då kongressledamöterna från nordstaterna att se rött då, för inte nog med att den heliga Missouri-kompromissen i så fall skulle skrotas, som då har varit ända sedan 1820 och så var ju också den här uppdelningen av mer eller mindre som gjord för att slaveriet skulle sprida sig västerut från Missouri till Kansas, som låg på samma breddgrader då som slavstaten Missouri. Så det här är ju ingenting som man politiker i norr är särskilt förtjusta i då. Men södern lyckas ju med stöd från demokrater i norr då driva igenom Douglas förslag i alla fall då. Och istället skulle ju kampen om slaveriet stå mellan de nybyggare som flyttade till Kansas då. Och där bryter det ut mycket våld på 1850-talet i det som har gått till historien som blodiga Kansas. Som ett genrep inför inbördeskriget då. Så just transkontinentala järnvägar var ju hett att debattera och många tänkbara språngbrädor i väst föreslogs ju då. I norr ville man som sagt ha en rutt ut som utgick från Chicago. Andra ville ha en rutt som utgick från St. Louis då. Lite mer som en kompromiss mellan nord och syd då. Medan slavvägarna i södern föredrog en så kallad sydlig rutt med start i Memphis eller New Orleans då. Problemet för en sån här sydlig rutt var ju att geografin i de södra delarna av New Mexico-territoriet, alltså dagens delstat med samma namn plus Arizona, var väldigt eländig att dra en järnväg där var nästan inte ens möjligt då. Och det här ledde till att man pressade presidenten Franklin Pierce att skicka iväg en diplomat och Christopher Gadsden till Mexiko för att helt enkelt köpa mer landområde som passade för att bygga en södergående transkontinental järnväg då. Och 1854 så köper därför USA en landrems av Mexiko, det så kallade Gadsden-köpet då. Och för Mexiko var det här ett rätt värdelöst ökenlandskap i norr då, men det gick att bygga järnväg och därmed så ville ju USA komma över det här området i alla fall då. På kartan ser det inte ut att vara en så stor landremsa, men det är en betydande del av den södra delen av dagens Arizona och New Mexico då. Idag finns ju bland annat staden Tucson där, som ju är en av de största städerna i USA, som annars idag hade legat på mexikanskt område om man inte hade gjort det här Gadsden-köpet då. Och Gadsden-köpet är faktiskt den sista expansionen av fastlands-USA innan man köper Alaska. Det här Gadsden-köpet sätter på något vis gränserna för liksom USA. Det som man framförallt tänker sig vara USA, hela landområdet med 48 av delstaterna då, bortsett från Alaska och Hawaii då. Och det här köpet leder också faktiskt till en sydlig transkontinental järnväg som var färdig 1881 då. Och det blir ju landets andra transkontinentala järnväg som då går mellan New Orleans och Los Angeles via städer som El Paso och just Tucson faktiskt. Tittar vi på inbördeskriget och åren direkt efteråt så innebar ju den eran en organisering av flera nya delstater. Dels för att ledamöterna i kongressen då från norr inte längre var hindrade av slavägare från södern. Och det innebär att man sätter fart där. Så Kansas blir en ny delstat 1861. West Virginia 1863. Nevada 1864. Nebraska 1867. Och senare Colorado 1876 då. West Virginia är ju ett väldigt speciellt exempel på. Det är ju de berg i västra delarna av Virginia så fanns det ju inte så många slavägare och politikerna i regionen tillhörde ju inte delstatens välbärgade elit. Och i den här regionen utav Virginia motsatte sig väldigt starkt att Virginia skulle lämna unionen 1861 för att ansluta sig till rebellerna i konfederationen då. Och så den här delen av Virginia var ju liksom mycket mer orienterat mot grannarna i norr då, Pennsylvania och Ohio då, snarare än liksom resten av Virginia och Maryland. Redan under den amerikanska revolutionen ansökte faktiskt den här regionen om att få upptas i unionen som en egen delstat skild från övriga Virginia, då under namnet Westylvania. Då. Relativt snabbt när inbördeskriget bryter ut så kunde unionstrupper ta kontrollen av västra Virginia tillsammans med lokalbefolkningen. Då. Senare kända generaler som George McClellan och William Rosecrans vinner segrar och den senare framgångsrike. Robert E. Lee blir ju faktiskt en av de syndabockarna för att Virginia tappar det här området. Då. Unionister i den här delen av delstaten då höll ett konvent i staden Wheeling och bestämmer sig för att man vill bilda en ny delstat. Så regionen ansöker om att få tas upp i unionen som en ny delstat, en fri stat om slaveriet avskaffat. Först föreslår man namnet State of Canada utifrån den viktiga floden som rinner genom regionen med ett gammalt ursprungsamerikanskt namn då, men kongressen röstar för att ta upp den nya delstaten under det lite enklare men får man ändå säga tråkigare namnet West Virginia då. Så det här är ju en slags secession från secessionen då. Alltså får man utträde från konfederationen för att liksom ett slags återinträde i unionen kan man säga då. Och till skillnad från Maine då till exempel som knoppas av från Massachusetts med moderstatens välsignelse så skedde ju den här avknoppningen helt emot Virginias vilja då. Å andra sidan så hade ju då inte västra Virginia velat lämna unionen då. Så det var ju, och Virginia hade ju lämnat mot den nationella maktens vilja så det var kanske inte mer än rätt då. Tittar vi annars på inbördeskriget så pågick det främst öster om Mississippi-floden men mindre truppstyrkor från unionen och konfederationen strider också så långt västerut som i New Mexico. Då. Och konfederationen hade ju faktiskt ambition att expandera till västkusten för att få hamnar i södra Kalifornien där man kunde undvika unionens blockad och man ville också erövra silvergruvorna i Colorado och så vidare. Och med det som grund så tänkte man som självständig nation kunna bygga sitt eget slavimperium och sen fortsätta kapa åt sig utav Kuba och Mexiko och Mexiko och Centralamerika då, precis som många hade förespråkat innan kriget och som de här privata arméerna, filibusters, hade ägnat sig åt då, i slavägarnas intresse. Då. Man har ju bland annat tanken inom konfederationen att skapa två delstater som man faktiskt också tänkte döpa till New Mexico och Arizona. Då. Men enligt konfederationens plan så skulle de här ha varit skurna i en norra och en södra stat. Då. Särskilt i den södra delen var befolkningen benägna att stödja just konfederationen. Då. Så konfederationens kongress organiserar formellt ett eget Arizona-territorium 1861 då. Men unionstrupper segrar ju då i slaget vid Glorieta Pass i New Mexico 1862 då, egentligen den enda striden som sker så långt västerut under inbördeskriget och sätter ju då effektivt stopp på konfederationens ambitioner i sydväst då. Och istället fick man fokusera på att försöka försvara Texas så att man inte tappar Texas då helt enkelt. Så USA består ju då av delstater fram till området strax väster om Mississippi-floden och sen ett antal då på västkusten och däremellan Klippiga bergen och längs de här stora prärieslätterna Great Plains så finns ett antal territorier då. Och så blir det ju några decennier. De flesta korsar ju bara området på väg till eller från västkusten då. Idag brukar man ju kalla de här områdena som flyover country. Men olika guld- och silverruscher och boskapsuppfödning i kombination med transkontinentala järnvägar då, den första klar 1869 och i kombination med fördrivning av ursprungsstammar under de här ökända indiankrigen gör ju att befolkningen ökar även i denna region då. Och med lite här och där och lite fram och tillbaka som jag pratade om i serien om västern till exempel. Ni minns ju kanske hur guld- och silverruscher inträffar lite här och där i Kalifornien, Nevada, Colorado, Dakota, Montana och liksom hur guldgrävare far lite fram och tillbaka för att göra sina rikedomar på olika ställen. Då. Men också hur de här rutterna för de här boskapsfösningarna som cowboysen ägnar sig åt ändras också i takt med järnvägar och bebyggelser och hur städer skapas och sedan flyttas beroende på sträckdragningen utav järnvägar och så vidare. Då. Till och med sådana här temporära städer som skapas under järnvägsbygget, sådana här kallade Hell on Wheels till exempel. På slutet av 1800-talet så organiserar man ju ett antal delstater på väldigt kort tid i det här området. Då. Delstaterna Washington, Idaho, Montana, North Dakota, South Dakota, Wyoming tas samtliga upp i unionen under bara två år, 1889 till 1890. Så där kommer det ju ett stort gäng med delstater, fler än någonsin tidigare om man bortser från de 13 första då, så att säga. Så då är ju antalet delstater i USA upp i 44 här 1890 då. Och då är det ju fyra kvarvarande kontinentala delstater som av lite olika orsaker får vänta längre då. Den ena av de här fyra är ju Utah som inte godkänns som delstat i unionen förrän 1896. Och den absolut främsta orsaken av det är ju just att den är ju grundad av mormonerna och deras religion där man bryter mot vissa lagar och normer genom till exempel månggifte är ju någonting som den federala staten sätter sig lite emot då, så att säga, och samtidigt som mormonerna motsätter sig den federala staten. Och det här ska man inte bagatellisera egentligen heller, bara som någon slags religiös ideologisk konflikt då. Den federala staten under till exempel president James Buchanan skickar ju en militär styrka till Utah under åren 1857-58, och då tar ju mormonerna då, som är vana att bli förföljda tidigare av myndigheter, till vapen, och de här striderna kallas för Utah-kriget och uppemot 150 människor dör då. Bland annat så dödas 6 personer från Kalifornien som är på väg österut och som av mormonerna anklagas för att spionera åt staten då. Så att det är ju en konflikt på riktigt mellan Utah och den federala staten. Så även om Utah befolkas och organiseras som territorium tidigt då, så dröjer det innan man kan tas upp i unionen då, utav de här religiösa skälen då, så att säga. Men 1896 så är Utah en delstat i unionen. De övriga tre delstaterna som är kvar då på den kontinentala liksom klumpen av USA tas ju upp i unionen först på 1900-talet då. Det ena är ju Oklahoma som ju har en väldigt speciell historia då. I takt med att olika ursprungsstammar kuvas och sätts i reservat då, så behövs ju någon form av mark avsättas just som reservat då. Och det här relativt karga Oklahoma blir då lösningen och kallas länge för Indian-territoriet och Indian Territory. Olika stammar får helt enkelt olika plättar av mark då i ett lapptäcke innanför gränserna för det här Indian-territoriet då. Men 1889 så öppnade den federala staten upp delar av indianterritoriet för de här såna här berömda land rushes, alltså landrushar, där man det helt enkelt gäller först till kvarn för att ta landlotter i anspråk. Så kan man få sig en bit land bara genom att ta den i anspråk då. Och det här innebär att folk ställer upp sig liksom redo som om det vore en idrottstävling för att rusha ut och försöka kapa åt sig en bit en landlott då. Vid 12.00 den 22 april 1889 så stod ungefär 50 000 ryttarekipage uppställda redo för att försöka hitta en bit land före någon annan då, och ta i anspråk då. Under flera år så öppnas olika delar av det här indianterritoriet upp för såna här land rushes då. Den fjärde och största landruschen sker 1893. Brukar också kallas för Cherokee land rush eftersom det är mycket mark som har tillhört Cherokee-stammen som öppnas upp då. Det här är ju en landrush som bland annat skildras i filmen Drömmarnas horisont, Far and Away som den heter på engelska, med Nicole Kidman och Tom Cruise. 1907 dröjer det till innan Oklahoma upptas i unionen som delstat nummer 46 då. De två sista delstaterna på fastlandet som sitter ihop med övriga landet då blir ju Arizona och New Mexico som tas upp i unionen först 1912 då. Och den här fördröjningen osar ju lite grann av rasistiska argument då. De här territorierna hade ju varit redo för att bli delstater i över 60 år då, men den här ganska stora andelen hispanics eller spanskpratande ansågs liksom inte riktigt ha rätt kultur eller värderingar för att man skulle kunna uppta dem i unionen. Så där är det ju liksom lite knepiga argument emot då, så att säga. Det är ju någonting som stammar tillbaks ända sedan tidiga år när vissa var väldigt tveksamma till att överhuvudtaget ta till sig landområden från Mexiko med tanke på att man då fick med sig så att säga den mexikanska blandbefolkningen som man kallar det för. Sett till befolkningen proportionellt tog ju väldigt många män från Arizona och New Mexico värvning under första världskriget sen för att just visa sin lojalitet mot landet när man hade då upptagits i unionen 1912 då. Kom ju kriget bara 2 år senare då. Efter att de här 48 sammanhållna delstaterna skapas så står det ju still ett tag med nya delstater, men USA fortsätter ju att expandera kan man säga ändå då. Redan 1867 köpte ju USA Alaska från Ryssland för 7,2 miljoner dollar. Den som ansvarade för affären var ju utrikesminister William Seward som bland annat tjänstgjort under Lincoln under inbördeskriget. Och Seward var ju en väldigt framstående politiker som många trodde skulle vara agera som någon slags premiärminister och guida den oerfarna Lincoln, men som sen tjänstgjorde väldigt lojalt under Lincoln under inbördeskriget. Seward är ju faktiskt... Alltså när Lincoln mördas så är det ju också tanken att mörda fler. Och William Seward som låg skadad hemma i sin säng blir ju faktiskt knivhuggen av en av de här Booth-konspiratörerna och svårt skadad. Men överlever den här attacken då, till skillnad från Lincoln som sköts och dödas då. Men hur som helst, det var ett sidospår. William Seward, han blev ju väldigt ifrågasatt för att ha köpt Alaska. Man kan inte fatta varför man köper en så stor bit land som bara består av liksom is och snö då. Så det här köpet kallas ju för Seward's Folly, alltså Seward's dumhet då, eller Seward's Icebox. Och det är klart att till en början så kanske inte det var så stor hype direkt då. Och till en början så styrdes Alaska som ett distrikt kallar man då, i princip som ett militärdistrikt då. Men med start 1890 och fram till 1910 så inträffar ju en rad guldrusher i Alaska då. Mest känd är ju den kanske som inträffar i Klondike 1896 då. Och inflödet av folk till Alaska både från USA och även Kanada det gjorde ju att Alaska på allvar faktiskt för första gången får en befolkning då. Och även efter guldruscherna så uppstod ju en timmerindustri bland annat då. Så 1912 organiserades Alaska i ett territorium då. Och senare på 1900-talet uppstod en rörelse som försökte få territoriet upptaget i unionen som en delstat då. Och det här sker sen då 1959. Så att där liksom kommer den första nya delstaten sedan 1912 då när Alaska tas upp i unionen 1959 som nummer 49. Från slutet av 1800-talet ger sig ju USA även ut som imperialistisk makt på den internationella scenen på ett sätt som man tidigare inte hade gjort. Då. Bland annat annekterar man ju ett antal ögrupper och en av de ögrupper man annekterar är ju Hawaii 1898. Och ett viktigt steg i den här expansionen är ju det spanska-amerikanska kriget vid sekelskiftet som medför att USA erövrar Kuba och Puerto Rico och Filippinerna och så vidare. Då. Det amerikanska intresset för Hawaii hade ju varit stort redan innan annekteringen då och ett antal amerikanska affärsmän bodde redan där och gjorde affärer och enligt president William McKinley så behövde USA Hawaii 1898 lika mycket som man tidigare hade behövt få Kalifornien från Mexiko 1848 då exakt 50 år tidigare då. Från 1900 år, alltså vid sekelskiftet år 1900 blev Hawaii ett slags självstyrande territorium men redan från start så fanns ju starka röster för att göra ön till en delstat som upptogs i unionen då. Det skulle dröja till samma år som Alaska då 1959 och Hawaii var alltså inte en delstat när de här bombningarna av Pearl Harbor ägde rum 1943 utan det är först 1959 som Hawaii tas upp i unionen då. Markanspråk och rättigheter för ursprungsbefolkningen på ön är ju än idag en lite kontroversiell fråga. Även om Hawaii efter 1959 snabbt moderniseras så är det då inom främst turismindustri så fanns ju en del, ska man säga, koloniala arv där.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Så då var vi uppe i 50 delstater då. Då har vi sett i den här serien hur USA växt från 13 till 50 delstater då. Och med undantag från Alaska och Hawaii så har det varit stopp sedan början av 1900-talet då. Men USA skulle ju kunna bestå av fler delstater. Ibland brukar man ju räkna exempelvis Puerto Rico som den 51:a delstaten. Men det är det ju inte formellt sett då. Många av de här områdena som USA kontrollerar, Puerto Rico, Samoa, Guam, Virgin Islands och så, har ju så att säga fastnat i den territoriella fasen då. Man blir inte liksom självständiga liksom länder, men heller inga delstater, utan man tillhör fortfarande USA som territorium då. Och det innebär att man då får ha lokala lagstiftande församlingar, men att invånarna får ju inte rösta i presidentval. Och de två delegaterna man får skicka till kongressen i Washington DC har ju inte rösträtt, utan bara rätt att observera då, så att säga. Så att det här är, man är ju på något vis fast i det här steg ett i Jeffersons liksom process mot att bli en delstat. Och det handlar ju inte om storleken eller geografi på något vis. Hawaii ligger ju till exempel betydligt mer avlägset eller geografiskt längre bort än Puerto Rico till exempel. Och Puerto Rico har ju 3-4 miljoner invånare, vilket ju är mer än säkert en 15-20 mindre delstater. Så att det har ju ingenting med det att göra då. Från början har det ju varit ganska strikt, alltså historiskt har det varit rasistiska argument som slogs fast i ett antal rättsfall då, främst direkt efter det spanska-amerikanska kriget 1901, men också fler fall fram till 1914 då. De här rättsfallen brukar kallas för insular cases, eftersom det främst handlar om öar som styrdes av krigsdepartementets byrå för insular affairs. Efter det spanska-amerikanska kriget och erövningar av territorier som Puerto Rico och Filippinerna och så stod USA inför ganska viktiga frågeställningar. Alltså, följer konstitutionen flaggan? Man behöver slå fast ifall befolkningen erövrade territorier skulle få samma medborgerliga rättigheter som andra amerikaner. Så USA hade blivit en slags imperialistisk makt som erövrat andra territorier. Då blir ju liksom frågan, gäller amerikanska lagar och tullar på de här territorierna då? Och redan i en skrivelse år 1900 frågar ju en grupp på Puerto Rico ifall de var medborgare eller inte liksom. Eller är vi undersåtar? Eller är vi medborgare? Vad är vi egentligen då? Och det hade aldrig uppstått en liknande situation tidigare, för även om USA har tagit över områden där det bott liksom både fransmän och spanjorer och andra, så hade alltid amerikanska nybyggare flyttat dit och ganska snabbt blivit en majoritet då. Och argumentet var ju oftast när det gäller de här erövrade nya områdena var ju att lokalbefolkningen var, som man sa, unfit for self-government, och att det amerikanska folket riskerade att, så att säga, smutsas ner då. Det finns ju ett känt citat där en senator sa att bananas and self-government cannot grow on the same piece of land, vilket ju är ganska rejält fördomsfullt då. Det fanns ju också religiösa argument som menar att amerikanerna var God's chosen people, att amerikanerna hade en sacred duty att frälsa de osiviliserade invånarna i territorierna, så att här fanns det ju också lite argument för då, så att säga. Och i de här domarna i högsta domstolen, de här så kallade insular cases, så slår man fast att den konstitutionella rättigheterna inte per automatik då ska ges till invånare i territorier som USA kontrollerar dem. Det vill säga att konstitutionen följer helt enkelt inte flaggan då. Och högsta domstolen skiljer då helt plötsligt på incorporated territories och unincorporated territories. Hawaii och Alaska kallar man då för incorporated, vilket betyder att kongressen placerat dem på en väg mot att bli då delstater, och att man kunde gå från den här första fasen till den andra fasen i Jeffersons fastslagna process från 1785 då, så att säga. Men för andra territorier som Puerto Rico, Guam och Filippinerna ursprungligen då, betyder det då unincorporated att man var ett territorium som så att säga fastnat i det här territoriella stadiet, fas 1 då, i Jeffersons process. Man saknade alltså ett löfte om att upptas i unionen. Man var amerikanska medborgare, men inte med samma konstitutionella rättigheter som övriga amerikanska medborgare. Och de här domarna i högsta domstolen använder ju ett väldigt rasistiskt språk i de här insular cases. Alltså befolkningen i de här territorierna kallas för alien races och savage tribes, som ansågs vara liksom omöjliga att administrera och absolut inte kapabla till ett eget självstyre då. Och egentligen finns det ju spårar av den här typen av argument och etnisk diskriminering även tidigare då. Tittar man tillbaka i historien så var det många inom det så kallade Whig-partiet som exempelvis både i nord och syd var tveksamma till att annektera mexikanska områden vid tiden av Mexikokriget, för att man tyckte att man fick in fel befolkning. Man menade att det inte var bra att ta över så stora delar av en befolkning med mexikanskt ursprung, dels för att de var katoliker då, men också dels för att spanska kolonister hade varit betydligt mer benägna att gifta sig med ursprungsbefolkningen än vad brittiska kolonister någonsin varit då, om man vill inte ha in den bland befolkningen i USA då. Och man kan också sätta de här rättsfallen och den här policyn i sitt sammanhang då, runt sekelskiftet. Det är ju segregeringen av afroamerikaner i närmast ett total med lynchningar till vardags då. Både nationellt och internationellt hade ju den här vetenskapliga rasismen fått genomslag där man köper liksom att raser ska rangordnas då. Och att se på latinamerikaner som mindre lämpade för demokrati är ju, som jag också nämnde innan, en av orsakerna till att New Mexico och Arizona får dröja lite grann först till 1912 innan man upptas i unionen då. Så Puerto Rico tillhör ju USA än idag då, men fick sin status fastslagen i en så kallad Jones Act 1917 då. Befolkningen var ju medborgare, men ön förblir ett territorium då. Så precis som tidigare territorium, alltså Indiana Territory, Orleans Territory och så vidare, så kunde Puerto Rico skicka ledamöter till kongressen, men bara som observatörer som inte får med i omröstningarna då. Och idag tillåts ju Puerto Rico delta i partiernas primärval, men alltså inte i det allmänna valet av elektorer, till exempel i presidentvalen då. Så där hade USA gått och blivit en imperialistisk makt då, och det finns andra territorier som knackar på dörren då. Men då har vi sett lite grann på USAs expansion då, från 13 till 50. Och som vi såg då från första början, så hade det kunnat varit både färre och fler än 13 i starten där, beroende på hur många kolonier som förklarade sig självständigt då. Och det hade kunnat varit mer än 50 här i slutet då, om Puerto Rico och andra hade upptagits i unionen som fler delstater. Och vi har också kollat på hur det sakta men säkert gick expanderade. Först fram till Appalacherna, sen börjar det gå fortare från Appalacherna till Mississippifloden, och sen går det väldigt fort i och med erövringen utav, eller först av köpet av Louisiana, och sen att man får både Oregon-territoriet och erövrar mexikanska områden, och så vips är man på västkusten. Och sen expanderar man in i mitten så att säga. Och USA har då växt från kust till kust. Men då hoppas jag att ni har fått en bra bild av USAs expansion då, från 13 till 50 delstater. Så får vi se vad vi går vidare med för ämnen framöver här i podden, men tills dess får ni det bra. Hej då!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.